I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Det här är en podd som berör allt som har med sorg och svåra förluster att göra. När livet inte blev som vi hade tänkt, när något oväntat händer och hela ens liv vänds upp och ner över en dag, och när vi tvingas ta farväl av någon vi älskar. Min förhoppning är att genom podden bidra till att hjälpa andra människor, ge stöd, utbilda och sprida kunskap. Och inte minst inge hopp. Jag som gör podden heter Lia Persson, är journalist i grunden och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det här var början på mitt nya liv. Livet som nybliven mamma och samtidigt änglamamma. Hej! Den 16 mars så fyllde podden Sorgsnack 2 år. Det är 2 år sedan första avsnittet släpptes. Det känns så kul att det är så många som lyssnar på podden idag. Att det har hänt väldigt mycket de här 2 åren som har gått. Jag har haft så otroligt många fina gäster. Många fina medmänniskor som har velat dela med sig och med otroligt berörande historier. Allt som ryms inom sorg och svåra förluster. Det har varit väldigt många fina möten som sagt som har berört mig på olika sätt. Det har varit mycket glädje, fina stunder och jag är så ödmjuk inför varje träff, varje gång jag får förtroendet att dela någons berättelse. Jag körde en livepodd i lördags och det var otroligt roligt. Tiden bara flög iväg så jag hann inte riktigt gå igenom allt det jag hade tänkt. Så därför så kompletterar jag nu och kommer lägga till det här stycket då i själva livepodden som jag spelade in så att alla kan lyssna på det. Dock i något kortare version får det bli. Jag vill gärna dela med mig av, såklart så har ju alla avsnitt av de här 70 avsnitt som har släppts hittills berört mig på olika sätt. Men om jag nu ska välja ut några bara för att nämna några av dem. Och jag vill verkligen poängtera att det här är helt utan inbördesordning. Det som ploppar upp så här. Först så är det ett avsnitt med Sanna Eriksson som förlorade sin dotter Nova. Och hon har skrivit en bok som heter Prinsessa av september. Det berörde mig dels för att hela den berättelsen var så otroligt fint. Hon har beskrivit den här resan som hon och hennes man och resten av familjen har gjort. Och när de fick reda på att deras dotter då inte ens skulle hinna bli tonåring. Men ungefär, och då var hon ungefär i 2-årsåldern. Men ändå levde längre än vad de hade förväntat sig och trott. Och mycket längre än vad läkarna hade sagt från början. Och då, jag tyckte det var så fint att det berörde mig just för att påvisa på ja, men viljan. Kraften att vilja fortsätta leva och kämpa och göra det bästa. När det ändå känns så mörkt. Och hur man kan klara av det som familj. Men även återigen, vilket är någonting som har varit tyvärr återkommande i många av de här träffarna. Det är att när det kommer till hjälp från vården och olika instanser. Så är det tyvärr att man får kriga väldigt mycket för att få rätt hjälp. Om man ens får det eller hinner få det i tid. Hur mycket som man faktiskt måste orka ta tag i och kriga för. Få ens rättigheter. Alltså att den som man vet att man kommer förlora förr eller senare ändå ska få ett värdigt liv. Så långt som möjligt. Och att den personen ska ändå känna att den räknas. Och att, ja, att man gör allt för att den ska få det så bra som möjligt. Jag har även haft besök av Julia som förlorade sin lillebror Viktor i suicid. Och Viktor drev ett konto på Instagram. Som, ja, det var så otroligt fint det här som han gjorde. Han delade bild och namn just på alla som har drabbats av gatuvåldet. Som har dött unga personer. Som har tyvärr lämnat alldeles för tidigt. Och han tyckte det var så viktigt att de skulle inte bara bli ännu en siffra i statistiken. Utan han ville visa att bakom de här siffrorna så finns det ett ansikte. Det finns en människa och det finns även familjer som står bakom. Och hur mycket det påverkar. Och lyfta fram då personen. Bakom namnet och den här siffran. Och så tyvärr så slutade ju med att han själv dog. Han blev tyvärr en av dem som inte fick rätt hjälp från samhället i tid. Och hans stora syster Julia då berättade så fint om sin lillebror. Jag har också valt att lyfta fram en annan sorts sorg som jag vet att det är många där ute ibland som ställer sig frågan. Är det här en sorg? Platsar det här i en podd som handlar om sorg och svåra förluster? Och ja, det gör det absolut i allra högsta grad skulle jag säga. Och det handlar om ofrivillig barnlöshet och att genomgå en IVF-resa. Så jag har haft ett avsnitt där mamma berättar om en sån resa. Hur det kan se ut när man verkligen vill och försöker. Den kampen då som det handlar om för att bli förälder. Och oron som det bär med sig. Det och sen har jag även haft kopplat till det här med ofrivilligt barnlöshet. Så hade jag för ett tag sedan ett avsnitt från Maria Jönsson. Hon och hennes man försökte i så många år att bli gravida och det slutade oftast då i missfall. Och efter flera IVF-behandlingar så föddes deras efterlängtade dotter 2005. Men sen så ville de gärna ge henne ett syskon. Men det gick tyvärr inte trots många försök. Hon har sedan några år tillbaka engagerat sig och driver idag Instagram-kontot villhabarn.se och även en hemsida med samma namn. där hon hjälper andra genom att ge stöd och sprida information om ofrivillig barnlöshet. Hon har haft några avsnitt som har berört mig också när det kommer till om att bli änka alldeles för tidigt. Och det är dels Frida. Hon förlorade då hennes man som råkade ut för en otroligt tragisk fallolycka för ungefär 11 år sedan. Och där hon idag återigen hittat kärleken. Och det här avsnittet tyckte jag var så fint för att det ändå berör hur framtiden kan ändå se ut. Att det finns hopp för framtiden. Att man kan hitta kärleken igen. Att våga öppna sitt hjärta. Det är ju kanske inte det lättaste att göra. Och till den kategorin hör ju även till avsnitt 68 med Carina Nunstedt som har skrivit den här jättefina boken Vi ses på andra sidan. En änkas manifest för resten av sitt liv om förlusten av sin man Anders som dog nu i juni blir det 3 år sedan. Han dog i cancer. 2 till avsnitt som jag bara måste nämna. Och den ena då, avsnitt 53 med Ella Sten. Och hon berättar om att hon har varit nära döden, alltså nära döden upplevelse. Hon är ju en ung tjej på 23 år och har levt hela sitt liv med en allvarlig sjukdom. Hon föddes med ett hjärtfel, men hon berättar också om senast när hon drabbades av sepsis. Och var som sagt nära att dö på grund av det. Hon blev kvar på sjukhuset i hela 92 dagar. Och som sagt, hon överlevde men det här satte sina spår. Och blev startskottet till en period av psykisk ohälsa. Så otroligt fint avsnitt. Och det berörde mig också. Ja, jag måste ju nämna också de här 3 vännerna som förlorade sina mammor i suicid med 5 års mellanrum mellan de här tragiska händelserna. Och det handlar om bästa vännerna Elvira, Lolla och Felicia. Och de har ju varit vänner länge och delat inte minst kärleken till truppgymnastik som var det som förenade dem. Men numera delar de även då samma sorg och livsöde. Att ha förlorat deras mammor som har dött i suicid. Vilket fullständigt vände upp och ner på deras liv. Och nu hoppas vännerna att de ska kunna hjälpa andra och skapa förståelse och belysa stigmatiseringen som finns kring suicid. Och samtidigt hedra minnet av sina mammor. Och det här har då resulterat i initiativet Mors som de har startat. Så de jobbar för att sprida kunskap om suicid och hur vi ska bemöta varandra. Hur vi kanske ska bli bättre på att se när någon mår dåligt. Hur vi kan bli bättre på att erbjuda hjälp. Apropå suicid. Så kommer vi till de 2 sista avsnitt. Otroligt hjärtskärande berättelse. Walter Kalmaru förlorade sina 2 döttrar, Salme och Maja, i suicid. Så inom loppet av ett år förlorade han och hans fru båda sina döttrar. Det här om något känns som att det här är verkligen viktigt att andra tar del av. Och förstå hur det kan se ut, hur fel det kan bli och vad som händer när man inte blir tagen på allvar. Vad som händer när hela samhället brister, när vården, psykiatrin, kriminalvården, när polisen, när socialtjänsten, när alla sviker. Och det är ju också titeln till boken som Walter har skrivit. Ett stora svek, så det är ganska förståeligt. Ja, och det ligger ju väldigt färskt i minnet också, om man säger så. Har du inte lyssnat igenom alla avsnitt så har du väldigt många bra avsnitt att ta igen. Nästa fråga som jag tänkte jag ska svara på, som någon av er lyssnare eller följare har skickat in. Och det är: vilka saker har du lärt dig under de senaste 2 åren med podden? Som jag nämnde lite innan så har jag ju ändå lärt mig en hel del om just hur det kan gå till, men även hur man kan tänka i möten med andra människor i sorg eller ens omgivning. Hur det kan se ut att det skiljer sig så mycket, eller att det kan göra det. Men också om vikten av att faktiskt få hantera sorgen precis som man behöver det och vill det. Hur viktigt det är för varje individ att just få sörja individuellt och sen att ta oss igenom sorgens landskap så som vi behöver göra för att klara av det. Men också så har jag insett att hur mycket man än kanske vill så klarar man inte det själv. Vi behöver varandra, vi är flockdjur i grunden. Ja, det är vi, och vi behöver varandra i alla avseenden, inte minst då under svåra perioder i våra liv. Vi behöver andra människor. Och klyschigt kanske då, men ensam är inte starkast. Och ja, vi behöver också påminnas om att faktiskt fokusera på oss själva. Att hur viktigt återhämtning är. För att sorgen sätter sig mycket i kroppen också. Så den fysiska delen, vad sorgen gör med kroppen, det har jag lärt mig väldigt mycket. Det var någon som undrar, som skickar en fråga: hur har sorgen förändrat dig? Och ja, och den frågan brukar jag ställa till mina gäster. Och det är en jättebra fråga. För att inte bli så långrandigt så kan jag i alla fall säga så att sorgen har absolut gjort mig till en bättre människa. Även om det kanske låter konstigt att säga så. För att prislappen är absolut inte värt det någonstans. Men när man måste jobba från där man står och utgå från de förutsättningar man har, så är det ändå så mitt liv ser ut idag. Och jag har ju försökt anamma det här. Och det som blev efter att döden inträffade. Ja, återigen, kanske lite klyschigt då, men att försöka göra någonting bra. Att någonting bra ska komma ur det hela eländet som man har varit med om. Det har förändrat mig på så sätt att jag har blivit mer ödmjuk inför livet. Och medveten självklart om att livet kan förändras på en sekund. Jag försöker i alla fall vara mera i nuet. Att vara mera tacksam för det jag har. Och att också säga till de som står mig mest närmast, de som jag älskar mest av allt, just att jag älskar dem, och att berätta varje dag hur viktiga de är för mig. Och inte minst då mina barn. Att jag ska vara en närvarande mamma för dem. En kärleksfull och närvarande mamma som gör sitt bästa. Jag vill tacka er alla för supporten och alla sms, kommentarer och alla meddelanden som ni skickar. Där ni både berättar om vad podden har betytt för er, vad den har gjort för er. Och ni som bara skriver och tackar. Ni ska veta att jag uppskattar det så himla mycket. Det betyder allt. Det är ju verkligen det som gör också att jag fortsätter med det här. Jag kan inte tillräckligt uttrycka min tacksamhet. Men jag hoppas att ni förstår det. Har du en historia du vill dela med dig av, tveka inte att höra av dig då. Och hjälp mig gärna att sprida podden. Dela det till dina vänner, bekanta, familj och så vidare. Med det här sagt så rullar ju nu lite av det som jag sände i lördags den 16 för att fira då att podden fyllde 2 år. Så här kan du höra hur det lät då när jag körde livepodden via Instagram och Sorg Consulting.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hej, varmt välkomna till podcasten Sorgsnack och till Sorg Consulting. Idag firar Sorgsnack 2 år, vilket känns helt fantastiskt. Det är helt otroligt att det har gått 2 år. Känns verkligen inte som det. Jag har ett fullspäckat schema, så jag tänker att jag kör igång direkt. Varför en podd? Och ja, varför om just sorg kanske då, om vi går in på det. För dagens tema kommer att handla just om sorg på sociala medier. Men med det sagt så kommer vi även gå in på lite annat, tänkte jag. Jag slängde ut frågan, vad är det för nackdelar kontra och fördelar att dela med sig på sociala medier och varför? Gör vi det eller varför gör du det? Och jag kan ju då börja med att gå till mig själv och berätta hur det har varit och hur det är för mig. Det är naturligt för mig att få prata och framförallt få skriva om mig. Det har ju hjälpt. Jag kände direkt att jag ville dela med mig och att göra det öppnade också så himla många dörrar. Möjlighet att få hitta till både andra personer som gick igenom något liknande eller som hade varit i den situationen som vi befann oss innan. Och även hitta de här slutna grupper som det finns väldigt mycket av, framförallt på Facebook. Slutna grupper för föräldrar som har mist ett barn med hjärtfel, som det var i vårt fall. Eller grupper för föräldrar som har mist ett litet barn, som det också var i vårt fall. Och sen alla de här ideella organisationen. Jag hittade, tack vare det så hittade jag till spädbarnsfonden. Som jag inte hade fått någon information om på sjukhuset. Sen hittade jag också till hjärtebarnsfonden. Tack vare sociala medier och framförallt då Facebook. Och till en grupp som heter Änglamammor. Och vi som har förlorat barn, föreningen vi som har förlorat barn. Och det är jag så otroligt tacksam för. Det gav ju dels en känsla av att, eller en känsla av att, var det var inte bara en känsla utan det var ju verkligen det här att få igenkänning, få möjlighet att prata med andra. Och inte känna sig så ensam i sin sorg. Och även då förstå att alla känslor som man bar på var okej. Det behöver vi allihopa, just det här med gemenskap och igenkänning. Som sagt, det var väldigt naturligt för mig att få prata om det och skriva om det. Så steget därifrån att faktiskt starta en podd och starta det här kontot, Sorg Consulting, var ju, det hoppet var ju inte så stort däremellan. Så med det sagt så är det idag, exakt på dagen, 2 år sedan, första avsnittet släpptes. Och ni som har följt mig och läst, eller lyssnat på podden, från början vet ju också att den startade jag tillsammans med en annan änglamamma som sedan då av personliga skäl valde att inte fortsätta att vara med i podden. Och då ställdes jag inför det faktum att antingen så kan jag välja att driva podden själv, fortsätta med det, eller inte. Och ja, det var ju inte så svårt att välja. Helt ärligt så var ju det här någonting som jag redan hade funderat väldigt länge på och hade fattat ett beslut om att jag skulle starta en podd, oavsett om det var med någon annan eller om jag gjorde det själv. Ja, det här var ju 2022 och Sorry Consulting startade jag tidigare än så. Det var nog hösten 2020. Ja, frågorna då. Jag tänker att jag går in på det och det ni har svarat. Och det var ju dels om du delar med dig av din sorg på sociala medier och i så fall varför du väljer att göra det. Med partner sa att, eller skrev då att ja, det gör de, men att det blir väldigt att man väljer såklart, att man kanske väljer lite mer med omsorg vad man delar med sig av och till vilka. Och det kan man ju också gå in och justera lite vad man vill att andra ska se eller inte se. Men att många också som gör det känner att de får ju ändå tänka sig för lite på vilket sätt de kanske formulerar sig och hur mycket de väljer att dela med sig av. Det var någon som skrev att hon har förlorat sin make för ett tag sedan och hade fått då många kommentarer att vi i Sverige är inte så bekväma i det. Alltså just att vara så öppna och dela med oss av så mycket. Och att hon skulle hålla igen lite för att det är inte så, det ligger inte i kulturen här att vi gör på det viset. Det är ju klart att det, nackdelen här då är ju de här elaka kommentarer som man kan få. Och att folk ska tycka och tänka så mycket kring hur just du ska hantera vissa saker och det du har gått igenom. Men jag kan också faktiskt, om jag tittar tillbaks 2 år nu sedan jag började driva den här podden och även startade det här kontot som är då 4 år, sett och ser dagligen en skillnad. Så det sker ju en förändring och det är jättekul. Man ser ju mer och mer att det är flera som vågar, som vill dela med sig och sprida kunskap, förståelse, skapa igenkänning och så vidare. Det har tillkommit flera och flera poddar om just sorg och svåra förluster och det tycker jag också är jättekul. Jag är en förespråkare av att ju fler vi är som faktiskt pratar om det här, desto bättre. Och jag drivs också av att det här att kunna lyfta de här ämnena och att vi som jobbar med det, oavsett om man gör det på fritiden eller vid sidan av eller om man gör det på heltid, men att vi ska kunna hjälpa varandra, stötta varandra, lyfta varandra och sådär. Och det är för mig en självklarhet. Ja, nackdelar, om vi håller kvar då vid nackdelar versus fördelar då. Flera av er svarade att det är såklart för att skapa fördelarna, det är att man skapar större förståelse och att man får mer förståelse också från sin omgivning. Och att det här med att vi själva lär oss då hur jag hanterar det här, varför jag gör på det här sättet som jag gör och hur kan jag ta mig vidare, alltså ta mig igenom sorgens landskap. Vilka verktyg finns det? Vilka metoder kan jag ta till? Att många av er svarade att ni hittar kanske med svar på de här frågorna och funderingar som ni har haft. Att det blir lättare då att veta och förstå allt kring sorgen också, hur det hänger ihop. Det är väl lite det som är poängen, tänker jag, att vi ska hjälpas åt, att vi ska sprida kunskap, att vi tillsammans ska kunna skapa bättre klimat och få till en förändring, förhoppningsvis. Jag tror nog att i slutändan så är det ju det folk hoppas på och strävar efter. Det finns ju ändå någonting gemensamt där, så oavsett vad det är för sorts sorg eller förlust som man går och bär på, så vill man påvisa och dela med sig av att det faktiskt finns hopp. Hopp om framtiden, att det kan ändå bli bra, eller så bra som det kan bli under omständigheterna. Men just det här att om jag kan eller har klarat av det här, så vill jag också att andra ska veta att det faktiskt går. Sen är det ju inte så att samma väg, samma metoder funkar för alla, men att det finns någonting som alla kan ta till sig av. Och ofta så är det ju så. Vissa saker kanske som tilltalar mig, tilltalar inte någon annan. Eller det som har hjälpt mig kanske inte hjälper exakt någon annan. Men det finns ju alltid någonting för någon. Och man kan hitta, liksom, man får ju plocka lite från det som man själv känner, ja, men det här funkar för mig. Alla de här olika berättelserna gör ju just det, att man får de här olika perspektiv. Du får lov att också skratta. Sorg och glädje går hand i hand. Jag har också haft ett sånt avsnitt där vi har kanske då fokuserat lite mer just på det här, att får man vara glad när man sörjer? Får man skratta? Kan man sörja någon som lever idag? För att man har en relation till någon som har förändrats, någon som är vid liv, någon som har kanske råkat ut för en olycka och bli personlighetsförändrad. Och det är såklart en väldigt stor sorg. Och en stor sorg att förhålla sig till. Alltså förändringar, saker vi går igenom i livet och livet. Ja, det handlar om förändringar. Allt vi gör i princip innebär förändringar och att vi förändras och växer som personer. Så det kan man ju självklart också sörja. Om livet inte blev som man hade tänkt sig. Jag tänkte, nu ska vi se här. Det var någon som hade slängt ut en fråga. Ja, men då passar jag på att svara på den. Vad har du gått för utbildning för att kunna jobba med det du gör? Jag antar att du kanske syftar på det här. Som jag nämnde så är jag egentligen journalist i grunden. Inriktad mot skrivande journalistik. Men har jobbat i många år också som kommunikatör. Främst då inom två stora myndigheter. Och sen så har jag utbildning som stödperson för att hålla samtal och stödgrupper för specifikt då föräldrar som mister barn. Och det har jag ju också jobbat med frivilligt då vid sidan av. Sen utbildade jag mig i februari 2020 till handledare i sorgbearbetning. Och om det var det du syftade på, så ja, då är den utbildningen främst då som handledare i sorgbearbetning. Jo, till den här frågan då om sorg på sociala medier. Varför delar man med sig av det? Ni var några som svarade på det här och ville trycka på att för er var det viktigt att få igenkänning, eller framförallt att inte känna sig ensam. Ensamhetskänslan är och kan vara otroligt ångestframkallande också och påfrestande. Och det var flera som hade svarat. Känner man sig ensam i sin sorg dessutom, oavsett vad man går igenom, så blir det liksom ytterligare ett lager av sorg som läggs på. Först ska du liksom hantera det du går igenom. Men sen också, så nog för att det är nog med det. Men sen är det ju alla de här yttrande faktorer som gör att sorgen faktiskt kan kännas mycket mer än 100%. Och att det i vissa fall till och med kan fördjupas. På grund av hur omgivningen reagerar. Och kanske också inte. reagera alls. Alltså att de inte gör någonting utan låtsas som ingenting. Men också tvärtom att de då istället för att hjälpa gör så att du känner dig ännu mer ensam i din sorg. Och ibland så kan det, den känslan räcka med att man själv sätter sig där och klandrar sig själv på olika sätt. Och känner att ingen förstår mig, så det är ingen idé att jag pratar med någon. Men då hamnar man i den boxen att man känner sig ensam. Och sen kan det också vara omgivningen som gör att man känner sig ensam för att de tar avstånd. De backar, de ställer inga frågor eller inte de frågorna som man kanske hade hoppats på. Det ger ju upphov till att man känner sig ensam. Och många av er som, eller en hel del av er som svarade på den här frågan, ville ju dela med er av för att någonstans slippa att känna er ensamma. Och det var roligt att se också att det var en hel del som svarade att ni har funnit andra sorgevänner, som jag brukar kalla det för, när man hittar någon via sociala medier. Någon annan som du kanske känner dig lite närmare till, lättare att relatera till, just på grund av det du går igenom och den personen också. Ja, så sorgevänner, det tycker jag är ett fint ord. Och ni som följer med på Sorg Consulting har ju märkt att jag brukar använda mig av det när jag kör på torsdagar det här. Efterlysningar av sorgevänner. Väldigt många som vill skicka in olika efterlysningar. Jag förstår också att man gör det. Att det är en av orsakerna då kanske att man delar med sig just för att kunna finna andra. Och finna den här gemenskapen. Men just också det här, jo det var någon som skrev så här att. För det är så otroligt också att folk kan faktiskt förvänta sig nästan och tro att man ska vara samma person som man var innan. Innan dödsögonblicket eller alltså innan döden inträffade eller någonting annat. Hur många som kan förvånas ändå över att det finns så många som tror det och att man kan liksom återgå. Det var någon här som skrev också att den personen hade fått en kommentar, men när ska du bli dig själv igen? Det är ju helt omöjligt att bli sig själv igen, skulle jag säga. Det här är liksom ett tecken på att det faktiskt behövs mer kunskap. För oavsett om det nu är dödsfall, i det här fallet var det ju det. Men oavsett, oaktat, så finns det ju alltid ett före och ett efter. Och det går inte, skulle säga att det är omöjligt att gå tillbaka och vara exakt samma person. Orimligt att förvänta sig det och att omgivningen ska förvänta sig det. För att hur skulle man kunna göra det? Nej, alltså livet handlar om, oavsett om vi vill eller inte, om förändring som jag nämnde innan. Och vi förändras oavsett vad som händer och framförallt så utvecklas vi. Och är vi med om någonting traumatiskt, om någon sån här stort händelse, dödsfall eller vad nu det är, så förändrar det oss, oavsett om vi vill eller inte. Men att då få såna här kommentarer som att man går och väntar på att ja, man ska återgå till sitt gamla jag. Ja, det är ju då verkligen någon där som har inte riktigt förstått då vad den här personen går igenom och vad sorg kan göra med en. Den versionen, nya versionen av dig, behöver inte alls vara en sämre version, absolut inte. Som många säger, att man snarare känner att det är en bättre version. Däremot, prislappen är ju såklart inte värt det. Ja, men om vi tar och summerar lite då. Så har de flesta har ändå valt att dela med sig av sin sorg. Främst via Instagram och Facebook. För att hitta andra som går eller har gått igenom samma sak. Just få det här igenkänning, ja, och gemenskap. Vilket är otroligt viktigt såklart. Ofta så är det ju också mest kärlek som ni har skrivit. Att ni får mest kärlek. Bra, det är otroligt kul att se det. Tack för att du har lyssnat och för att du har tittat på den här livepodden. Ha det fint, hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.